Det är morsomt att du kommer. Jag har ju stalkat dig nu i många många timmar.
Ja, fan vad roligt. Ja. Men jag såg visst hade ni fått in frågor också så.
Ja, det är du har många norska fans.
730 betyder crazy. Vad är 730 i dig?
Detta är 730.no
och jag heter Mathilde Ullum.
Välkommen till 730.no.
Han har hatt et eget TV-program, jobbet som artist, låtskriver, skuespiller og har en ekte vinnermentalitet. Og nylig slapp han en hit som gikk rett inn som nummer en på Spotify. Velkommen, Benjamin Ingrosso.
Takk så mye. Takk snälla. Takk. Ah,
den låta di så bra.
Kai. Takk som fan. Takk. Vad glad jeg blir.
Ja, men så hyggelig. Mm. Det går ofte man lager en låt og så går den rett inn som nummer en.
Ja, men det har egentligen aldrig riktigt hänt mig. Ja, det här var egentligen min första så här, officiella etta som jag haft. Och att det är just det på engelska också gör det ännu roligare. För att just i Norden, eller framförallt i Europa, så funkar ju de egna språken funkar mycket bättre på liksom, streamingplattformar och sådär. Och att just när man sjunger på engelska så är det oftast liksom amerikanska eller engelska artister som det funkar bättre för. Så att det för mig var nästan ännu större att det var just en låt på engelska som blev etta och att det inte var en svensk låt typ.
Wow, gratulerar så mycket.
Tack.
Det är helt rått. Men skriver du engelsk för att du vill nå mer internationellt nu?
Ja, alltså jag har liksom alltid haft drömmen om att slå igenom utomlands. Alltså när jag var liten så ville jag bli musikalartist och då var det att bli stå på Broadway typ. Och sen ville jag bli låtskrivare och då ville jag bli typ David Foster som är en jättestor låtskrivarproducent. Och sen så när jag väl släppte musik på riktigt då som 17-åring så var det ju på engelska och det var ju just för att kunna ta artisteriet utanför Sverige. Och så såg jag alltid att så här, när jag är 40, då kommer jag släppa en svensk skiva typ. Men nu blev det inte riktigt så. Men nu fick jag göra den där svenska skivan som jag alltid drömde om mycket tidigare. Så att nu är det liksom som att jag känner typ som att jag har blivit yngre av att släppa musik på engelska igen. Typ.
Ah, ja, det är lite kul. Ja, jag blir ju så nyfiken på när du startade som musikalartist. Mm. Jag har ju hört dig snacka om detta förr och då fortalte du om att du hade varit med mamman din Pernille Wahlgren på teatern
ja.
Och sett och syns att det var så kul att se alla de andra uppträ.
Ja, jag
gud. Regissören hela tiden. Men vad sker liksom hvis någon kommer i stämmeskifte eller vad heter det på svensk?
Okay, jag vet inte. Säg det igen.
Stämmeskifte att man alltså, när du blir när gutter blir 13 år.
Ja, så, alltså målbrottet.
Ja, målbrottet. Ja. Mm. Att då kan jag få låta ta över för dem då.
Ja, men exakt. Nej, men alltså det var ju jag har ju alltid älskat att stå på scen. Alltså sen jag minns. Och har alltid sjungit och uppträtt och varit i center of attention. och så jag tror att man blir ju påverkad av att följa med sina föräldrar på deras jobb. Och i mitt fall så var det att sitta liksom i en publik varje kväll och titta på musikaler. Liksom. Det gör ju att man blir helt fängslad av hela liksom, grejen. Så att sen så blev jag ju liksom, sen tror jag att jag hamnade i den här tonåren där man typ ville vara det var inte kul att vara annorlunda utan man ville vara en i gänget typ. Man ville bara smälta in. Men innerst inne så visste jag att så här, fan det här är inte det jag vill egentligen utan jag vill ju vara Benjamin liksom. Så det tog lite tid innan jag liksom vågade verkligen lita på att så här, men jag ska skita i vad andra tycker och göra min grej. Men jag tror att det är liksom Jag blev ju artist när jag var 9 bast liksom, och släppte musik. Jag tävlade i Lilla Melodifestivalen och vann den. Så att det var ju mycket som hände när jag var ung. Men det gjorde också att jag fick väldigt mycket åsikter och så här, hatgrupper på Facebook och sånt där. Väldigt tidigt. Så jag tror att det satte sig psykiskt tror jag. Att man liksom så här började, när man började bli tonåring, att man började få dåligt självförtroende och självkänsla. Så att just den där så här, lilla killen Benjamin som älskade att stå på scen, han har jag nog börjat komma tillbaka till mycket, mycket mer, alltså senaste året egentligen, faktiskt.
Är det sant? Har det tagit så lång tid?
Ja, verkligen.
Fy fan.
Men nu är jag ju börjar ju liksom känna att jag liksom hitta tillbaka till den där killen som bara älskar att entertaina. Alltså så här, entertainer och bara älskar att stå på scen och egentligen skita i vad alltså dels skita i vad andra tycker, men också faktiskt se när folk tycker om det och vara så här och få kickar av det liksom.
Men tror du, alltså når folk lager sånne hatsider om deg, og du har fortsatt bare barn, og det sikkert andre barn som har laget det da.
Ja, det var mye voksne.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Tuller du?
Ja, det var sjukt mycket vuxna. Vilket är ju sjukt, men det här är ju också 15 år sedan.
Ja, ja, men vuxna människor sitter och mobbar ett litet barn. Vad fan?
Ja. Ja, jag vet. Men samtidigt, jag har ju lärt mig jättemycket av det. Och jag har ju blivit... jag kan ju liksom kasta bort väldigt mycket idag. Men jag tror absolut att så här, jag kan få stunder när jag väl står på scen. Då jag bara börjar få hjärnspöken och tror att... Åh gud, shit, folk... Nu stirrar folk på mig och nu, nej, de tycker jag är sämst, de tycker jag är dålig. Alltså du vet, att man, mitt när jag står och har liksom the time of my life, så kan det komma en blick från någon i publiken. Och då är det som att, då blir hela publiken den där hatsidan igen liksom.
Så fart.
Så det är ju, men jag tror att det är också någon slags drivkraft i mig. Att så här,
ska visa det.
Ja, men typ.
Ja. Ja, det har du verkligen gjort då. Men det var bara så vanskligt att leva med det, för att någon ser bort i publikum eller så. Ofta kan man känna att en avvisning är väldigt stor då, och så kanske det egentligen handlar om att de tänker på vad det ska till middag liksom, att
ja,
de
precis.
Har hodet ett annat sted, ja. Eller går igenom något vi inte vet vad är, men
exakt.
Man kan bara verkligen tolka allt i värsta mening och bli dritstressad för vad folk tänker om dig och så.
Jo, men det är ju också det yrket man har, att det är liksom ett yrke där det är så tydligt och man är beroende av att folk ska, eller att folk ska tycka någonting om det. Oavsett om det är bra eller dåligt, så är det ju man blottar ju sig själv och är liksom så här nu det, och framförallt idag med sociala medier och allting, så blir det så himla tydligt om någonting funkar eller om någonting inte funkar. Alltså man blir så beroende av streams och likes och kommentarer, och du vet, man lägger upp någon bild och så bara, fan, den fick inte lika många kommentarer som den förra. Alltså du vet, man kan ju lätt hamna i någon sån där
kan följa lika bra som en träningsvikt liksom, ja. Och så bara, yes, det gick bra.
Ja, precis.
Och så bara liksom att du blir avhängig som nikotin.
Ja, och det är livsfarligt.
Ja, och de talen är så konkreta.
Ja.
För först var det ju sån, ja, men det är många som liker att få höra mycket positivt.
Ja.
Men nu så är det sån, okej, det är akkurat 26 miljoner som har hört den låten. Det är akkurat så.
Exakt.
Och det är så... Og så skal du sammenligne, fordi du har gjort det veldig bra i karrieren din, og så skal du sammenligne nye ting med det. Det må være veldig stressant.
Nei, men det er jo hemskt. Men samtidig så, der måste man også bare komme ihåg at det man gjør er veldig få forunnet. Det er ikke mange som får gjøre det man gjør. Og at man, framförallt nu når vi lever i en värld som er kaos, så skal man være veldig glad over at man bare kan få... hålla på med det man älskar liksom.
Typ. Ja, ja, för du är ju i en karriär som är väldigt i ändring, och det är inte din karriär, men liksom hela musikbranschen är ju i ändring. Och ting förändrar sig mycket, och Algoritmene gjør jo at ting blir mye mer lokalt, mm. for eksempel, og at mange artister velger å synge på svensk eller norsk i Norge, og, mm. og så, heldigvis, det har jo gått veldig bra for deg, men ja. Er det noe du kan bli litt stresset over?
Ja, absolut. Altså, for meg var det läskigt för att så här, mitt svenska projekt har gått så sjukt bra. Och jag har fått en helt ny publik och en bred publik och har kunnat åka på liksom sommarturné som har gått hur bra som helst. Och, du vet, och märker att folk bara älskar de svenska låtarna. Men innerst inne är det ju inte egentligen det jag har liksom, velat hela tiden. Utan det var ju ett så här, den här svenska skivan jag gjorde var ett projekt som kom på grund av en pandemi. Liksom. Så att jag har ju varit väldigt rädd över att så här, fan när folk liksom bara... Och jag älskar när du släpper de här låtarna. Kan du fortsätta släppa sån här musik? Och så bara, det är inte riktigt det jag sitter och skriver på just nu. Så att det, men där måste man ju som artist bara vara, lita på sin magkänsla. Och faktiskt våga lita på att men om jag tycker att det jag gör är bra, så kommer det smitta av sig på alla andra. Liksom. Och då får de bara följa med på min resa istället för att... Alltså samtidigt, det är ju likadant när jag gör konserter. Så kan man ju göra en typ av konsert som man vet kommer funka. Men sen är det roligare att göra en konsert som jag vill se. Och som jag vill då visa att så här, men ni, jag kommer lära er att det här vill jag att ni ska tycka om. Det här vill jag att ni ska... Lite som när man kanske spelar osläppta låtar så blir folk liksom så här, nej, vi vill sjunga med. Nej, men ni kommer tycka om det här, tro mig. Man måste bara våga lita på att det är tillräckligt fett, typ.
Ja, ja, ja. Och då du slapp svensk musik under covid så var det kanske inte så många som bad om det då. För de visste inte att det var det de önskade sig.
Nej, exakt.
Och många gör ju svensk musik nu efter covid. För mm. världen har på en måte blivit tättare. Men du var ju smart, du såg det ju före du kom då.
Ja, men jag har ju alltid sett mitt liv, artisteri, lite som en plan. Att jag är väldigt så här... Jag manifesterar mycket och har en rätt tydlig bild av hur saker och ting ska ske. Och sen så, när saker händer och så ändras planer, då direkt sätter jag liksom, tar jag den planen jag haft och bara okej, då är det så här det kommer bli. Okej, då är den anledningen till, alltså du vet att jag liksom, jag tar allting väldigt lite som det kommer, men jag har ändå en rätt tydlig vision av vad jag ska vara i framtiden.
Det har vi jo sett siden du var litt barn. Kan jeg stave, kan jeg spille?
Ja,
og da spurte du om roller hvor de andre barna var jo mye eldre enn deg. Ja. Nesten dobbelt så gamle.
Precis.
Og du var sånn, kan jeg ta over, vær så snill? Og det liksom...
ja. Ja, ja, ja. Men altså, verkligen så.
Ja, men det er jo dødskult. Mm. Det er jo sikkert så mange som har lyst til å gjøre det, men aldri hadde turt å spørre.
Nej. Og det, man måste väl bara liksom, jeg tror det er skitsvårt idag også, at så här, våga... göra sin grej. Samtidigt så är det också lättare än någonsin för att man har sociala medier och man kan liksom nå ut till så många människor på ett sätt som var svårare förr. Liksom.
Ja, det är sant att alla kan liksom sitta hemma i stuen sin och mixa egen musik och laga videor och gå viralt.
Ja.
Men tror du många är rädda för att vänner ska synas att du är tight eller att det du gör inte är kul eller sånt? Det er jo sånn når du er barn og skal prøve en ny stil på skolen.
Ja, precis. Såklart det er det. Men samtidigt så tror jag att det finns så mycket. Nu med sociala medier kan man nog connecta med andra som är lik dig på ett sätt.
Mm.
Att man kan liksom helt plötsligt blir man bästa polare med någon från Australien. Eller du vet så här, för att man känner någon slags likhet. Men jag har haft turen och haft samma vänner sedan jag var 8-9 år.
Ja, du har det.
Ja.
Men så bra.
Som alltid har bara så här följt med. Och de har liksom varit, vi har varit som ett entourage liksom. Där de har varit så sjukt supportive och backat mig och varit så här. Och alltid liksom trott på mig och sett min potential. Så att jag har liksom heller aldrig haft den där... ja, men såklart i skolan var det ju värre. För att jag gick inte i samma skola som många av dem här. Så att då var det att man liksom gick ner i musiksalen på rasterna och drog igen gardinerna och satt och spelade piano för sig själv liksom, för det var töntigt då. Men sen slutade jag gymnasiet, jag gick bara i en termin i gymnasiet, sen började jag jobba. Mm. Så att jag var liksom väldigt så där, men det där är inte min grej typ.
Ja, följde du det anledes då? Skolan.
Om jag känner vad?
Kände du dig liksom annorledes eller att du skilte dig ut?
Ja, och jag var väldigt osmart i själva skolan. Alltså hade svårt att få in liksom ja, med matte och fysik. Alla de där ämnena var liksom... Jag satt mest och dagdrömde och tänkte på annat liksom. Och det var... ja, men jag tror också för att jag var så säker på vad jag skulle hålla på med. Att jag var så här... Gud, varför är jag här? Det här är helt onödigt. Vad ska jag med det här till? Men samtidigt så... Ja, men så jag tror att man... det var svårare där att kunna liksom våga vara sig själv, typ.
Mm.
Men samtidigt så... hoppade jag av skolan när jag var 16 och då fick jag hitta mig själv på ett mycket snabbare sätt, tror jag, än vad många av mina polare gjorde. Liksom.
Ja. Och du visste ju vad du ville väldigt tidigt.
Mm.
Och det är ju, kan ju vara väldigt fint, men var du någon gång nervös eller rädd för framtiden din?
Mm.
När du var 16?
Ja, gud ja. Alltså, absolut. Det är jag fortfarande. Alltså, varje gång jag ställer mig på scen så är jag skitnervös och tänker att jag ska skämma ut mig eller... jag tror det har varit väldigt svårt för mig att inse att folk är där för min skull, typ. Att folk kommer att titta på mig, utan att det alltid känns som att men de är här för att de tycker om min syster och då vill de se vad hennes lillebrorsa kan göra. Eller jo, men han har man ju sett på, vi kollar och ser om han är lika dålig som han, eller du vet, det liksom alltid har varit en negativ betoning på det. Så jag har liksom aldrig kunnat riktigt ta in när det har gått bra, för att jag alltid skylte på något annat. Jo, men det är ju bara för att typ.
Ja, så när du har gått nummer en på kite, med kite nå, mm. så har du tänkt att det är på grund av något annat.
Ja. Ja, men så tänker min hjärna. Jo, men det är för att ja, men den har funkat bra på TikTok, och det är för att någon då har gjort en TikTok som har funkat bra. Så det är inte tack vare mig, det är inte tack vare låten, utan det är tack vare dem. Alltså du vet, att man bara hittar bort förklaringar typ.
Ja, jag känner det. Men det är ju väldigt trist då, för du jobbar ju väldigt hårt. Jag gick igenom hur mycket liksom, allt du har jobbat med. Det är så otroligt mycket.
Ja.
Väldigt imponerande. Du har gett ut 4 studioalbum, 3 livealbum, 2 EP-er och 32 singler.
Ja.
Det är helt sykt mye.
Sen har jag säkert 4 osläppta album som aldrig har släppts liksom.
Ja, för det du har släppt ut är ju bara tip of the iceberg.
Ja, precis.
Det är ju wow. Så du har verkligen jobbat hårt i studio, och i tillegg har du haft ditt eget TV-show.
Mm, just
det. Du har lagat mat och intervjuat gäster och skrivit låtarna dina. Du har spelat på som musikalartist och du har ju verkligen haft en stor karriär utanför familjen din också.
Ja, absolut.
Så det är inte tvivel om att folk kommer för att se dig.
Nej, jag vet. Men det är konstigt det där. Nej, men jag har ju jobbat sedan jag var 7-8 år.
Mm.
Så att det är en väldigt lång tid. Men samtidigt så är det ju... Hemma i Sverige så har det liksom verkligen börjat ta fart de senaste 2 åren. Så att det är det som också är intressant, när folk är såhär, shit, fan, han bara kom från ingenstans. Och så bara, nej, det har jag hållit på länge liksom. Men det är ju det som också känns skönt med, om man liksom nu får chansen att kunna ta sitt artisteri utanför Sverige. Så är det att man är väldigt, känner mig väldigt beredd och redo för den dagen. Att det liksom, jag känner mig väldigt trygg. Och vet att, du vet, hade man fått chansen för 4-5 år sedan, så hade jag inte varit redo att kunna liksom ställa mig på de stora scenerna eller sådär. Men nu känner jag att, men gud, nu är jag ju hungrig och taggad. Nu känner jag att så här, det är där jag vill vara. Det är där jag ska vara, typ.
Ja, men det hörs ut som en väldigt fin liksom, rejse du har haft då. För hvis du skulle varit 16 år då, har gett ut en låt och den går nummer en med en gång på grund av någon
virala TikToker. Då är det så här, då har man ju börjat i fel... ända liksom.
Ja, det måste vara helt förfärligt att skulle gå upp på scen. Ja. Vi känner ju många som har varit ute på väglista och spilt för liksom 70,000 första gången de står på en scen. Mm.
Ja.
Du måste ju bara, du kommer ju mista kroppen liksom.
Ja, men lite så. Och jag menar, det därför som för andra som vet om ens artisteri och följt den länge, så kanske de tycker att så här, ja men vadå, han fick en etta, vad kul, men det får han väl alltid, eller du vet att folk Men för mig var ju den här ettan, alltså, jag har ju drömt om den i 8 år. Så att det blir ju så himla fett också då när man tar små steg hela tiden. För att det finns alltid någonting som är liksom ett mål man har. Och när man väl tar det målet så det blir roligare när det har tagit längre tid. För att man inser då hur faktiskt svårt det är. Och då vet man när man liksom pratar med kollegor som är 50 år. Som har liksom hade någon peak som artist när de var yngre. Att så här, fan, njut. För att det där, det kan också gå bort på en dag. Liksom. Och det vet man ju. För att allting idag är så himla baserat på statistik. Och vad som funkar nu och inte. Och därför tror jag det är ännu viktigare då att man ska bara lita på magkänsla. Och göra sin grej. Och inte bli påverkad av vad som funkar eller vad folk vill ha, utan försök tänka istället, men vad är det som inte finns och vad är det som folk inte har fått se eller höra än liksom.
Ja, du sa att du gör det lite, men är det någon gång du känner att det är vanskligt och skulle göra din egen ting?
Jo, men hela tiden. Ja. Alltså man kämpar ju konstant mot det här självförtroendet och dåliga självkänslan att så här, och det tror jag är själva grejen. Man ska bara ha det liksom. Man kan aldrig liksom bara tycka att det är bra hela jävla tiden. För då kommer man inte utvecklas, tror jag.
Ja, det känner jag.
Utan man måste nog... Det är precis när du är på gränsen att du känner att fan, är det här skitdåligt? Eller är det här svinbra? Då tror jag du oftast är inne på någonting...
Ja.
Bra. Alltså riktigt bra. För det ska alltid finnas en riktig så här, tveksamhet till det. För att då gör man också någonting som man inte riktigt själv vet så här. Ja, men känslan ska vara fan vad bra det är, men sen ska du också få en så här, eller är det här är jag helt ute och cyklar nu? Jag tror det har alltid varit min grej när jag märkt att saker har gått väldigt bra. Så har det alltid funnits en riktigt så där ett tvivel liksom.
Att det hörs rart ut eller?
Ja, precis.
Har du någon exempel?
Jo, men alltså Kite var ju en sån att så här, jag tyckte inte riktigt om den i början när jag hade skrivit den, för jag tyckte den var så himla långt ifrån liksom det jag hade gjort innan, och sen så, men jag hade väldigt kul när jag gjorde den, men just att så här, jag hörde inte riktigt refrängen så som jag hörde den i huvudet, så lät den inte så. Och sen så när vi väl började jobba på den väldigt mycket nu i höstas, så började jag liksom, jag var lite så här tveksam och men den hade ändå någonting som gjorde att jag ville fortsätta jobba på den. Och så spelade jag upp den för liksom lite blandat människor, olika åldrar, och vissa var så här, jävlar, och vissa andra var så här, vad fan är det här? Och det, just den grejen så här, okej, vissa älskar det och vissa tycker det är jättekonstigt. Och jag tycker inte den egentligen någonting typ. Och sen så när jag väl hade typ gjort klart den och masterat den och allting, så satt jag i bilen och blästade den och så bara, men vad fan, det här är ju värsta hitten. Alltså du vet att det kom till mig liksom kanske så här 3 veckor innan den släpptes. Jag bara, vad fan, den här är ju skitbra.
Ja.
Men det tog mig 1 år att inse det typ. Och då blev det ju läskigt, för att då helt plötsligt inser jag ju själv att så här, nej men fan, den här är grym. Men då börjar man bara tänka på de som tyckte att den var konstig. Men hellre då att de reagerar så än att de bara reagerar så här, ja, det var en bra låt.
Ja.
Alltså du vill ju hellre ha en reaktion som är så här, vad fan är det? Alltså,
att folk reagerar skickligt kraftigt och sånt.
Ja.
Ja, för det är ju ofta de tingene som har gått väldigt bra. Och vi märker ju här i Norge också att det är liksom... Någon artister som plötsligt gör liksom country vibes. Så bara, nej men vad sker här? Så bara, oj gud så kul det är.
Ja, precis.
Så, men att man reagerar lite bara, va?
Ja, men...
jag prövar att förstå det lite.
Exakt. Och jag tror med Kite så har det varit en låt som folk har verkligen varit så här, fan, den, jag fattade den inte första gången. Jag började inte riktigt fatta den andra gången. Tredje gången började jag tycka om den. Fjärde gången så började jag älska den. Och 50 gången, då kan jag inte sluta lyssna på. Så den har varit en så här rolig... men samtidigt är jag ju tacksam över att folk... Att man har en publik som ändå orkar lyssna på den en gång till. För jag menar, jag kan lyssna på en låt och vara så här, nej, det är inte min grej. Då lyssnar inte jag på den igen. Men att folk ändå vill lyssna på den en gång... Bara för att så här, vad fan, det var ändå någonting som jag... Fan, jag måste lyssna på den igen, liksom.
Men den starten har en väldigt sån... Den sitter där, en hit, du hör det, liksom.
Ja, men...
En väldigt sån tight start.
Jag tror att så här... Att fånga ens attention är en grej. Men sen att få dem att liksom ligga kvar i låten eller vilja att spela den igen, det är ju en drivkraft man har som låtskrivare. Det är ens enda mål som låtskrivare, är att få folk att nynna på din refräng eller att den ska sätta sig på din hjärna så att du till slut hatar låten. Liksom. Det är målet.
Ja, att den bara går igen och igen. Men den är super catchy, så det är,
tack.
Har du klart helt fint.
Tack snälla.
Vi snakket jo litt om det også med starten, og så husker jeg du har fortalt en gang at første konserten du gjorde var med mammaen din på i Gotland.
Eller på Gotland. Ja, det kan det nå ha vært, ja.
Ja, for da hadde du hadde gått ut på scenen eller noe ditt og synge og satt frem en liten hatt og fått folk til å putte opp i.
Just det,
yes. Og så var det en journalist som hadde sett og tatt bilder og lagt ut, og så hadde Pernilla Wahlgren stått ved siden av skrevet, til og med Pernilla Wahlgren kom ut.
Ja, ja.
Og du hadde stjålet showet. Og det så gøy. Men da hørte jeg i det intervjuet at du snakket om at du hadde blitt så bevisst på at det var moren din, og at og du likte at ingen visste det da.
Nei, precis.
Og du har jo liksom snakket så mye om dette her med Nepo Baby og har kjent familie og sånn. Men du begynte å tenke, hvis du en dag skal få barn, så får jo du, så får jo de, blir jo de også Nepo Babies. Eller de får jo også det litt det samme.
Gud, ja.
Hva tenker du om det?
Nei, men jeg tykker jo sånt er bare interessant, for at min mamma er jo også en Nepo Baby.
Ja.
Från hennes föräldrar. Och min morfar är också en Nepo Baby från hans föräldrar. Och jag, alltså, såklart att man kan tycka att, men gud vad det är. Men för mig är det bara en jävligt cool grej och väldigt udda att vi är snart 5 generationers familj som alla fortsätter föra vårat arv vidare eller generations våra, att vi fortsätter hålla på med musik eller musikal eller teater, att det går i arv. Alltså jag hade ju nog blivit besviken om mitt barn inte höll på med musik, alltså på riktigt. Sen kommer jag nog aldrig, jag kommer aldrig pusha mitt barn. Men jag kommer ju få panik om min son eller dotter är tondöv eller och inte kan typ sjunga. Alltså då kommer jag bara, really, I'm not your father.
Nej, men vi måste ta den här test.
Exakt, bara I'm not your father. Motsatsen till Darth Vader.
Ja. Ja, men vad tänker du om det presset man kan växa upp med?
Jo, men alltså pressen är ju superhög, men samtidigt jag hade aldrig varit där jag är idag om det inte hade varit för min familj. Både att det öppna dörrar, men också att jag har behövt jobba så jävla hårt för att ta mig dit. För att just, jag tror att så här, man börjar med att folk, alla vet vem man är. Och då är det också att alla redan har en bild av dig. Mm. Och alla tänker redan att, ja men vadå, det här är, han står där för att han kommer därifrån. Och då är det ännu tydligare att, så här, då är det ännu tydligare att du måste bevisa att du har en talang. För att om någon ser dig som bara en produkt eller att du kommer från en familj, så ska de ska behöva se dig uppträda och glömma bort allt det, för de ska vara så här att liksom chockade över hur duktig du är. Så att jobbet som ligger bakom det är så jävla mycket hårdare än att om du bara hade stått och sjungit bra och så bara, det där var bra. Men om du kommer från en känd familj, så då hör man inte om du sjunger bra eller inte, för det är så mycket annat som man ser. Så det krävs att du måste ta igenom dig den publiken och bara visa dem att, alltså, att få en sån publik som redan är skeptiska, att få dem att få gåshud är mycket svårare än om de aldrig har sett det tidigare. För då kan de bara, det där var fint. Men de sitter ju med armarna i kors liksom. Och då har du mycket, mycket mer att behöva bevisa. Och det tror jag är beroende på vad man vill hålla på med. Men vill man bli liksom en framgångsrik artist, så tror jag att det har bara varit väldigt positivt för mig att ha det där hårda, hårda arbetet bakom det.
Ja. Och det har du verkligen lagt in då?
Ja, men jag har ju lagt de där 10 000 timmarna på allt ifrån intervjuer till
lära dig att spela piano.
Lära mig att spela piano och skriva låtar. Och jag, det som är kul är att jag är så långt ifrån klar. Jag kommer nog aldrig bli klar. Och att jag ännu idag går direkt efter ett framträdande och tittar på det på tv och bara ger mig själv 40 notes. Och bara, okej, där kan det bli bättre, där kan det bli bättre. Alltså, det är det som gör att man vill fortsätta göra det, för att man vill till slut kunna liksom någon dag så här, Bra. Mm. Det här var bra. Nu fortsätter vi. Alltså, så att, för jag tror att när man känner sig liksom, om man bara tycker att allting är kul och bra och nöjd, då tror jag inte det finns samma... man måste ha det här pirret liksom, och känna att, det, att man är ute på hal is. Det är det som är kul också. Det är det som får en att känna att man vill testa nya grejer. Liksom. Och då blir framgångarna mycket roligare. För då inser man hur mycket tid och arbete som krävs för att nå de framgångarna. Men det är där, som du säger, det är svårare när man råkar få en hit när man är 16 år och bara boom, ställer sig på 40 000 pers. Man bara, vad ska man nu sträva efter liksom?
Ja,
det blir svårare att känna av liksom, framgångar när man, om man bara får det på en gång. Liksom.
Men du sa ju att du hade liksom slitit med att liksom impostersyndrom följelse. Eller det hade hört lite ut som. Mm. Har du snackat med psykolog eller gått i terapi?
Ja, gud ja. Jag har gått psykolog hela tiden. Gjort det i nästan 5 år snart.
Ja.
Och det är ju också en privilege att kunna gå till psykolog. För att det är ju inte alla som har råd att göra det. Men de har väl, hoppas jag, har vänner och sånt där som de kan öppna upp sig till och prata. Och jag tror att det, för mig har det varit supernyttigt och viktigt. För att man är ju, ibland så är man ju, trots att jag är omringad av människor hela tiden och... oftast bara kul, så kan jag ju också känna mig jävligt ensam. Liksom, för att man just inte alltid har så många som kan relatera till det man gör. Och att man är någon slags, du vet, jag har så många som jobbar för mig och med mig och sådär. Och så har man svårt att vara så här: okej, men vem är Benjamin? Du vet, när jag ligger hemma i min soffa, vem är jag då? Som inte får massa likes eller kommentarer på Instagram. Utan bara så här. Och den personen är ju viktigare än någonsin att lära känna. Och han håller jag verkligen på att så här, utforska. För att eftersom att det har varit så sjukt mycket fokus på min karriär de senaste åren. Så har jag haft svårt att liksom så här, veta. Ja, men, vem är Benjamin då? I allt det här. Framförallt när det handlar om att så här, vara... ja, men när man är med sina vänner eller bara försöker hitta sig själv och veta så här, ja, men när jag går runt själv hemma i min lägenhet, vem är jag då? Är jag någon som tycker om att titta på film? Eller är jag en seriekille? Eller är jag rolig privat? Eller är det en persona? Mm. Eller är jag egentligen rätt lugn? Och kanske inte så här egentligen tar fokus? Eller är, alltså du vet att den sidan av mig är ju väldigt så där, håller jag på att hitta.
Ja, för länge så har det ju varit en typ... Eller, folk har haft en förväntning om vem du ska vara.
Ja, precis.
Men du har nästan inte fått låta välja dig själv.
Ja, precis. Och jag tror att man har ju liksom... Eftersom jag också gjort de här tv-programmen som... liksom heter Benjamin, så är ett mat- och musikprogram där jag bjuder gäster och vi sjunger och jag jammar. Och jag är socialt, liksom den sociala liksom, regissören i allting. Och det är jag som håller alla samtalen och... vilket har gjort att jag inte riktigt... Det har inte varit riktiga middagar. För att en annan middag så kanske man inte alltid är den som startar alla samtalen. Utan då är vi alla jämlika. Men nu är det jag som har bjudit över dem i mitt program. Du vet. Det gör ju att folk tittar på tv och tänker... Gud vad han är trevlig och rolig och allting. Så att det gör ju också att jag behöver ha en persona utåt som konstant är väldigt glad och trevlig. Men jag är ju precis som alla andra. Jag har också en dålig dag ibland. Och jag bara är helt slut. Och
det ska inte vara såna folk
som orkar inte sätta på mig ett smile. Utan man bara så här: hej, kan jag få ta en bild? Ja, absolut. Och så bara, gud vad han var inte så glad som man trodde. Du vet, så har man liksom den pressen på sig.
Du är rädd för det också?
Ja, absolut. Gud, ja.
Ja, för du är ju väldigt, du är en super entertainer och det kommer säkert lite av att du vill att folk ska ha det bra runt dig. Och att man vill att folk ska känna sig trygga och vara komfortabla.
Gud, ja.
Och så när du har den jobben på showet ditt, så är det ju, ja, du inviterar, du hoster, men du kan ju inte ha det sån hemma att du ska liksom,
nej,
att folk ska bara få vara gäst hos dig och så ska du entertaina och stå på allt sammen. Det ska ju gå bägge vägar på något sätt, sån är det ju i middag. kanske du lagar maten men då tar du någon med sig vinen och så när det på något sätt.
Ja, eller bara att jag kan typ vara hemma och ligga i min soffa och att folk kan gå du vet mingla i min lägenhet utan att jag behöver vara
styra
det. Nej, precis. Ja. Och det längtar jag till att jag kan börja liksom börja ha det mer så.
Ja. Typ. Men hur viktigt är det att folk ska ha det fint runt dig och ha det liksom känna sig trygga och
jo, men det är superviktigt. Jag vill ju vara en person som sprider bra energi och som folk kan känna sig trygga med eller kan öppna upp sig för eller bara kunna vara en axel att luta sig mot. Ja. Nej, men det samtidigt så tror jag ändå att mina vänner också vet om att jag har en sida som också där de vet också att jag kan vara väldigt sådär trött och slut och liksom och då älskar jag att de är liksom fortfarande där men att jag inte behöver vara i samtalen utan då kan jag vara lite sådär ta ett steg bak och bara
och det är dina day ones som du sa om det du har haft liksom hela livet.
Ja, men precis.
Ja. Och det är väldigt få människor man kan ha det sånt med att man bara kan vara helt sig själv och du omtrent kan vara sammen i 24 timmar utan att snacka sammen.
Ja, liksom. Det är ju en gåva, absolut. Men det är väl i framtiden när man väl träffar någon, alltså en partner, där är det viktigare att man verkligen vet vem den här Benjamin är när man ska öppna upp en dörr för ett sånt typ av förhållande liksom. För då kan man ju inte vara artisten Benjamin utan då är det ju personen Benjamin som är verkligen i fokus då. Men det är ju skönt att jag har annat att fokusera på nu.
Ja. Men tror du det har varit vanskligt i dina tidigare förhåll? Att du kanske inte har haft så god kontakt med dig själv?
Ja, absolut. Så har det varit. Och att jag tror också att det här, alltså min karriär har ju varit sån ett mål jag haft hela mitt liv. Att jag ska uppnå de här sakerna och att jag ska jobba hårt som fan. Och då finns det ju inte heller, det har inte funnits tid för någon annan. Men också inte tid för mig själv. Det har inte funnits tid för Benjamin liksom. Så jag tror att han måste få mycket mer plats förrän jag ska kunna öppna upp mitt liv för att ta in någon, en partner liksom.
Mm.
Men det får komma när det kommer tror jag.
Ja, såklart. Men tror du karriären din har varit en distraktion för att slippa att ta det?
Ja, absolut.
För att slippa att ställa de frågorna till sig själv?
Gud ja, såklart är det. Och då är det ju väldigt bra att jag har det jobbet jag har där jag verkligen kan ändå skriva av mig mina känslor men göra det till musik. Liksom. Mm. Och jag går ju, alltså, jag är ju beroende av kickarna som man får av att ja, men stå på scen eller skriva musik eller komma hem från studion och lyssna. Alltså, så jag blir också väldigt rastlös när jag märker att jag inte har någonting att göra. Mm. Men det är ju det som är också nog nyttigt för mig att börja, att jag lär mig mer och mer att så här, jag behöver nog ibland bara inte göra någonting. Typ.
Ja, är du god på det eller är det?
Nej, jag, inte, nej. Men jag har börjat bli bättre men, ja. Men det tar sin lilla tid.
Ja, men tror du det kan være liksom en forsvarsmekanisme også, at man bare, med en gang ting er litt tøft og vanskelig, så prøver man å, ja, men vi må ha det bra og ja, litt redd for de vonde følelsene.
Så klart det er det.
Ja.
Og, jeg mener, i somras var vi ute på en stor turné, og det var jo liksom, jeg har jo aldri mått så bra som jeg gjorde i somras. Men jeg vet jo også at, men det var jo alltid en liten rädsla över, fan snart är det över, då måste jag hem igen, då måste jag hem tillbaka till, du vet, verkligheten som det egentligen är. Så det är ju också, det är en svår grej att kunna liksom veta vad som är på riktigt och vad som är på låtsas, för att det är ju inte normalt att gå ut på en scen och ha ibland, ja, som mest var det 40 000 pers i somras. Alltså det är ju en väldigt onormal grej.
Mm.
Samtidigt som så här, för mig i min värld så ska ju det bli min vardag. För det är där jag satt mitt mål. Att så här, ja, men det här är ju den publik, det här är ju så stor min publik ska vara så småningom. Men därför tror jag det kommer vara ännu viktigare att verkligen börja känna att när jag kliver av scen så ska jag boom, switcha över till den där bara vanliga killen liksom. Och verkligen kunna hantera de två personerna. Och ge dem båda lika mycket kärlek och så.
Okay, det är vanskligt när du har så mycket adrenalin i kroppen och akkurat att få så mycket uppmärksamhet. Ja, det är... Det gör ju nog med dig och ja, ja, gud, ja. Man får oavsett hur man tacklar det.
Ja.
Så är det ju sån och så ska du gå tillbaka och ja, spisa pasta hemma och försöka vara helt vanlig. Mm. Och så det är ju vanskligt för det är så stora kontraster.
Det är skitkonstigt. Och framförallt när man det konstiga med det är att jag känner ju aldrig att jag är så här här kommer jag, utan det är också alltid en sån här kille som kommer upp och bara som skäms och som typ tänker att alla hatar den och alla tycker man är sämst. Men så känner man, så har man liksom, varje konsert för mig blir att jag vinner över publiken. Så det är också en liksom, och det är ju samma som personen jag, att så här, jag har alltid känt att jag måste vinna över folk för att de har en uppfattning om mig som någonting. Och så ska jag visa för dem att nej, men jag är bara Benjamin, jag är, du vet. Så det är alltid konstant den här kampen om att så här, behöva bevisa någonting. Och inte bara vara. Eller så här, lära mig att bara skita i. Ja, men om du inte tycker om det, då fuck you då. Alltså, ja. Den mentaliteten har jag inte riktigt börjat hitta den. Liksom. Och den tror jag är väldigt nyttig. Att man ska också... Alla kan inte tycka om en. Liksom. Det måste man också...
Ja, det kommer aldrig att ske oavsett.
Nej.
Och det kan du lika gärna ha något med det att göra.
Nej,
och
precis.
Att inte det är något galt med dig, men det är något galt med det. Det Nej. Kan ju på en måte vara... Mm. På den måten. Men det er jo skikkelig blessing and a curse, for det driver deg jo. Du blir en fantastisk artist, men det må jo være ganske tøft for deg å leve med det.
Ja, samtidig så jeg har liksom satt sånne mål til meg selv, så at jeg liksom så her jeg kommer liksom aldri forlåte meg om jeg ikke jobbar så hårt som jag vill jobba för att nå de målen. Sen vet ju inte jag, när jag, om jag väl når de där målen som jag satt upp för mig själv, kommer det göra mig lyckligare? I don't know.
Mm.
Men det är liksom ja, men jag tror det är samma i sport, när man liksom drömmer om att bli en viss fotbollsspelare eller basketspelare, vad det nu är. Man tränar ju hårdare än många andra liksom. Och det är ju samma i den här branschen, bara att man tränar på ett annat sätt liksom. Men därför är det viktigt så här med jag tror att jag är väldigt beroende av rutiner när det kommer till vardagen. Att så här, gå till gymmet de tiderna jag gör och äta lunch och middag under ish samma tider och ha sina rutiner hemma. Och.
Mm.
Men det är ju... jag är ju bara 26 och man håller ju på att lära sig det fortfarande. Liksom.
Ja. Ja, för det blir ju mycket kaos runt, så då känner jag att det är väldigt grejt att ha ting som ska vara på samma måte.
Mm.
Och du reiser ju mycket och du ska... Ja. Men du snackar om att du har någon mål, vill du säga vad det är?
Nej, men jag tror bara att mitt mål är att egentligen göra det som jag gör nu, men göra det på en bigger scale och att liksom skriva de där låtarna som jag alltid drömt om att skriva och jobba med musiker och artister som jag har drömt om att få jobba med och kunna liksom ja, men framförallt som när man kommer från Sverige så det är så sjukt många artister och producenter som har slagit igenom från Sverige. Och att jag tror att jag vill vara en del av svensk musikhistoria liksom. Har väl varit mitt mål att så här. Jag vill göra saker som folk kommer komma ihåg. Och det tror jag, man kommer från jantelagen Sverige. Det så får man ju aldrig säga. Men jag tror att målet är ju att göra saker som får folk att känna saker. Att bli få gåshud eller bli berörda. Eller känna att de utvecklas. Eller att de, ja men du vet. Åh gud, fan nu fick det här mig att tänka på min barndom. Eller, och då tror jag att så länge man har att det är grund... målet är att man vill bara beröra folk, så kommer man uppnå en viss typ av framgång. Och om det nu är en framgång som att beröra två personer eller om det är 2 miljoner, det tycker inte jag spelar någon roll. Men just att så här, min grundgrej är ju att alltid har varit att få att vara en entertainer, att få se hur folk tittar och bara, eller du vet, åh, jag älskar den här låten. Alltså du vet, att bara ge folk saker som får folk att känna.
Mm.
Och när man har fått det liksom, då blir man ju liksom, åh gud, man älskar. Det är som att, som en kock som står och lagar mat och man ser hur folk bara njuter. Då vill man fortsätta laga mat och man vill se ännu mer folk njuta liksom. Så att jag, och det är väl just att mitt mål är väl att kunna göra det jag gör här i Norden, men att göra det över hela världen typ.
Har du, när du manifesterar, har du någon tydlig sättning du säger?
Nej, utan det är mer bara att jag försöker bara se det ur liksom, se om det är så här, men ser det där, känns det här trovärdigt? Kommer det här, är det här verkligt liksom? Ja, jo, men det är det.
Mm.
Och jag ser det oftast ur liksom andras perspektiv. Att så här, ja men om det där händer mig, var är min familj då? Ja, men de är där och tittar. Ja, alltså du vet att man liksom,
ja, att du ser liksom för det där universet.
Ja,
ja.
Typ.
Och inte bara dig själv, men alla andra runt. Och,
ja.
Ja, så det blir liksom, ja. Du ser för dig den vägen och då så går du där liksom.
Ja, men typ, ja. Liksom.
Är det många ting du har manifesterat som har skett?
Det mesta.
Yeah.
Det mesta har liksom...
Har du aldrig sett för det?
Ja, och både på gott och ont. Alltså mycket av det liksom i mitt personliga liv så har jag ju sett saker och bara, nej men det där kommer nog inte ske. Och det där kommer nog inte funka. Och så bara, nej fan, det funkar ju inte. Alltså, liksom. Så att det är ju det är lite på gott och ont. Jag har också en väldigt bra, jag har någon stark magkänsla när det kommer till vissa saker som jag också vet att så här, fan, det här känns skitbra, men det här är inte dit jag ska.
Mm.
Och så slutar det oftast med så här, nej, det blev inte så. Och så kan jag vara skitledsen över det, men då vet jag också att min magkänsla är rätt, jag är rätt liksom, jag kan lita mig mycket på den typ.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men tror du den intuitionen din eller magefølelsen din gör att du tar valg som kanske kunde blivit till något eller sånt? Att man kanske avslutar ett förhållande man egentligen har lyst att vara i, eller att man inte griper möjligheter?
Ja, alltså jag tror man måste alltså det är just den där hårfina gränsen av att så här, för man kan ju också lita på magkänsla och vara trygg i det. Och typ inte våga ta risker. För att tar man inga risker så kan man ofta, då är allting rätt safe.
Mm.
Men om man tar risker så kan ju det leda till någonting ännu fetare eller ännu större eller ännu vackrare. Men det kan ju också vara en dörr som bara boom, stängs om man tar en risk liksom. Så det måste man vara beredd på. Men där måste man också bara lita på universum och bara så här, min tid kommer. Ja. Om det nu är i privatlivet eller i kärleksrelation eller i sin karriär. Och bara så här, också att man inte ska ha så bråttom, utan låta saker få ta tid.
Mm.
Att man, så här, oavsett om ens vänner eller familj har uppnått saker som man också själv vill. Så bara, men just nu är det inte din tid att uppnå det. Utan liksom, som mina polare som liksom, kom till min nya lägenhet och bara, fan, jag vill också bo så här. Men det kommer. Medan de har ju en annan typ av grej som jag aldrig hittat, eller som jag inte hittat än. Och det är deras core. De är mycket, mycket tryggare i sig själva som personerna, de.
Mm.
Och kan gå hem själva och laga mat och chilla och ta en promenad och liksom vara väldigt trygga i personerna som de är.
Mm.
Medan jag är mycket mer, där håller jag på att hitta.
Mm.
Men min karriär har gjort att jag har kunnat skaffa mig en lägenhet som de drömmer. Alltså, så mm. man, liksom, man vet bara att så här, alla vi har våran egna tid. Och det är, ja, men jag tror att man också känner när man checkar av de där små bucketlisten som man har.
Ja, det är lätt att liksom se vad andra har och
ja.
Har lyst på det.
Ja.
Och så kan man liksom bli inspirerad. Men så du begynte ju att jobba 10-15 år för alla andra på din ålder.
Det är det.
Ja. Gör ju mycket.
Det gör väldigt mycket.
Det ger möjligheter.
Ja.
Men är det någon gånger, kan det hända att du kan se på andres karriärer och vara sån, oj, de fick en nummer en med en gång.
Ja, gud ja.
Och följer lite på det.
Ja. Jo, men det är ju det enda man gör som artist, det är ju att jämföra sig. Och det är ju livsfarligt. Men där måste man också alltså börja, ja, man skapar sin egna historia, man skapar sin egna väg.
Mm.
Och om man börjar tänka så är det mycket lättare att titta bort från vad alla andra gör och jämföra sig, utan bara säga, nej men här ska jag gå, för att då finns det en större chans att en ny generation tittar på dig och tänker, så där vill jag bli.
Mm.
Och det är hellre det än att man ska börja titta på någon och tänka, men jag vill bli, då vill jag också göra det där, utan så här, nej, gå din egna väg liksom. Och jag har ju haft liksom, ja men, kids som idag börjar bli artister och som har haft mig som en förebild. Man bara, va? Har du lyssnat på mig? Liksom. Och bara, men du var den som fick mig att börja skriva låtar. Eller en liten pojke som kom till mig på flygplatsen och sa att han vill bli som jag när jag blir stor. Jag bara, är det sant? Jag vill bli kock. Du vill bli kock? Okej. Okay. Så då har jag liksom fått en jag kanske, du vet, tänk om jag skapat någon jävla Michelin-kock. På grund av att jag bara tycker om att laga mat. Alltså, det är det som är. Och där ska man ju våga lita på att man ska göra det som man själv vill och tycka är kul. Och liksom, så här, det kommer komma jättemycket motgångar. Men går man sin egna väg så tror jag att det är nyckeln i längden.
Ja, absolut. Ja. Jag tror alla känner lite på att man kan bli missunnelig och se på andra och tänka, åh ja, men jag vill också det, och det blir inte akkurat, och jag har hållit på så länge med detta. Men ja, man kan heller ta det lite som inspiration också.
Jo, men såklart, men och sen ska man ju också ha alltså en liten sak som är stor för dig kan ju vara jätteliten för någon annan, men man måste inse att, men det är ju stort för mig. Och i min utveckling så är det liksom ett jättestort steg.
Mm.
Så man inte heller liksom, ja men jag kan ju titta på Spotify och tänka, jag har en etta, men vadå, jag har inte en Ariana Grande etta. Hon har ju en etta i 48 länder, det har inte jag. Alltså, det finns ju alltid någon som, alltså, eller du vet, bara att så här, men de här artisterna, hiphopparna i Sverige, de streamar ju 1000 gånger mer än vad jag gör. Och de, alltså du vet, det finns allt, alltså, du kommer alltid kunna jämföra med alla andra liksom.
Ja, herregud.
Mm.
Och det är ju forskjellig för alla. Är du klar för spørsmålsrunde?
Sure.
Ladies and gentlemen.
Instagram spørsmålsrunde. Handler hej Sofia om mig? Be honest. Hilsen Sofia.
nästan. Egentligen hette Hej Maria.
Ja.
Från början. Men då var det min mamma som tyckte att det lät för gammalt. Och jag var ju så här väldigt lillgammal när jag var liten. Så att då sa hon så här, det borde heta något annat. Det borde vara något så här ungdomligt namn, så här Sofia eller någonting. Så då, det var faktiskt min mamma. Hon har inte fått låtskrivare credit för det. Men det var tack vare min mamma som det hette Sofia. Jag säger det. Jag hade inte varit någonstans utan min mamma.
Ja, du hade nog vunnit visst du var här i Maria också.
Ja, kanske.
Ja. Är du singel?
Jag är singel, ja.
Dejter du någon nu?
Nej, men alltså, både och. Det är lite jag har inte riktigt haft tid. Men sen så har man ju sociala medier och man skriver och prata i telefon. Och så. Ja. Men det är just det svåra att försöka få tid att ses. Det är väl det som är lite svårt just nu.
Ja, det känner jag.
I mitt liv.
Ja, är det en speciell du textar med?
Ja, men nu, det vill jag inte prata om.
Nej, det känner jag. Kan jag spela om något annat? För sånn, ja, nu sa du att man textar lite på Instagram. Mm. Men kan du ha Tinder, för exempel?
Nej, jag blir blockad från Tinder varje gång jag har det.
Så du kan inte ha Tinder, såklart. Nej, för folk tror att det är en fake.
Ja, så så skickar de så här blockgrejer. Ja. Men jag hade Raja ett tag.
Ja. Ja, för det är liksom så han Tinder för kändisar.
Ja, eller mer, nej, inte, jag skulle inte säga att det är för kändisar, utan snarare bara att man blir godkänd av Raja bolaget.
Ja.
Så att du måste bara koppla till din Instagram, vilket gör att du kan inte skapa en fake profil på Raja.
Ja.
Och så fort man typ printscreenar på Raja så blir du så här, får en varning, vilket jag tycker är skitbra. För du kan liksom inte hänga ut någon eller så man är väldigt sådär. Man vet att, för jag vet på Tinder när jag var yngre, då kunde det ju vara en snubbe som satt bakom någon Tinder-profil liksom. Men på Raja så vet man att det där är en legit person bakom den där.
Ja, så är det lite som när du är kändis så texter med andra, så kan, vet du inte helt vem som sitter på andra. Och de kan ju börja screenshota allt du skriver. Och lägga det ut för att visa vänner sina.
Ja. Så det är väl det jag saknar med Raja, men jag har Samsung och Raja har inte Samsung.
Åh, är det sant?
Men det är bra. Jag har inte tid med sånt ändå.
Nej, så då blir det mest Instagram.
Ja.
Ja.
Och WhatsApp typ.
Och WhatsApp, jag känner.
Ja.
Man blir ju väldigt nyfiken, men jag känner att du inte vill snacka mer om det.
Ja.
Har du någon guilty pleasures?
Jag tycker ju sällan det finns guilty pleasures. Alltså för att
det är bara pure pleasure.
Ja. Typ. Men jag tror för folk som känner mig och som vet, som kanske har koll på vad jag tycker om för mat och sådär, de brukar bli chockade när jag kan säga ibland att jag kan älska en typ en, alltså jag kan tycka om att äta spaghetti med, skära spaghetti och äta med ketchup och falukorv typ. Alltså, men det är för att folk är såhär, men va, jag trodde inte man fick ha ketchup och pasta typ. Men då är jag såhär, nej, men ibland kan man få det. Det är min guilty pleasure liksom.
Ja, för det är liksom det man spiser som barn kanske.
Ja, exakt.
Liksom rätt för man ska på fotbollträning eller något, så får man liksom.
Eller guilty pleasure, jag kan tycka om att, alltså det här låter jättekonstigt, jag kan tycka om att ligga i soffan och kolla på typ tecknad Nalle Puh. Alltså bara för
det?
Alltså Winnie the Pooh.
Olle Brom.
Ja, Olle Brom. Fan vad ni har konstiga namn alltså. Men vi har ju också konstiga namn. Men Olle Brom. Ja. Men det är som ni har, vi har ju Kalle Anka. Och så har ni Donald Duck.
Ja, vi har Donald Duck.
Donald Duck,
ja.
Det är konstigt.
Ja, Kalle Anka.
Ja.
Ah, nej men så gøy.
Mm.
Alltså du sitter och ser på Olle Brom. Vad kallade du det?
Ja, men alltså, och då är det som att jag är 3 år igen.
Ja.
Typ. Det är supersorgligt. Men det är som att jag kan liksom bara försvinna iväg i någon slags barndom typ. Och bara titta på det och bara vara ett barn.
Åh, deilig då.
Ja.
Ja, man skulle ju gärna dra tillbaka någon gång när allt bara var liksom
frid och fröjd.
Ja, lite mindre problem. Vem ser du upp till?
Oj, jag ser upp till min mamma. Mm. Ja. Hon är alltså most hardworking woman out there och världens mest så här finaste, gladaste personen och vill alla väl, väldigt osjälvisk och supertalangfull och har liksom, jag tror inte hon har haft en enda dag ledigt i hela sitt liv. Hon har jobbat sedan hon var 9 år typ.
Oh, wow.
Alltså hon har verkligen. Och hon älskar det. Och jag tror att hon vet inget annat. Men hon är liksom konst. Alltså, så fort man ringer henne och pratar, då är det liksom, nej, jag är på en fotoshoot. Eller nej, jag sitter på en intervju. Eller jag håller på att göra ett tv-program. Jag håller på att repa inför teater. Alltså du vet, det är alltid någonting med henne liksom. Men hon tar livet med en klackspark. Det tycker jag är ball.
Ja, hon var alene med dere i starten.
Ja, precis. Jag växte upp med mina syskon växte upp med pappa mer. Men jag växte upp med morsan rätt mycket själv.
Ja.
Och mina syskon då. Så att hon och jag har ju liksom varit så här. Det är min typ bästa vän.
No.
Mm.
Wow. Det är tufft att vara alene mamma till tre stycken och så fick hon en son till.
Eller precis, jag är tredje barnet.
Ja.
Men jag och så tre ADHD-ungar på det. Det kan inte vara lätt.
No.
Tre italienska ADHD. ADHD. Vad fan heter ADHD?
Ja,
ADHD heter.
ADHD, ja. Mm. Har alla ADHD?
Jag tror det, ja. Jag tror det. Eller jag tror syrran har gjort, hon har fått det på papper. Jag och min storbror har inte gjort det, men vi, alltså om Bianca har det då, som min syster heter, så har jag och Oliver då, min storbror, definitivt ADHD.
Ja.
Så det vore väldigt konstigt om vi inte har det.
Ja, jag tänkte lite på det då du fortalt om skolan och att det var svårt att koncentrera sig, ja. Och
nej, men bara,
att du liksom och,
går inte.
Ja, och när du ska slappa hemma alene så är det liksom
rastlös.
Ja.
Ja.
Ja, man kan ju liksom, tankarna kan ju gå väldigt fort, mm. säkert.
Gud, ja.
Ja. Nej, men det var fint svar. Vad är du stolt av?
Oj. Det första som kommer i hjärnan är att jag är stolt över de personerna som jag har runt omkring mig. Att jag har ändå liksom, nej men alltså, jag har världens finaste vänner och till och med de jag jobbar med är liksom väldigt fina och snälla och ödmjuka och ser folk. Och, i somras när vi var ute och turnerade så var vi ett gäng på ja, men 20, 23, 25 pers.
Mm.
Och ryktet spred sig under sommarturnén att så här, fan, Benjamins crew och team är liksom, det är de mest snällaste och hardworking people. Och att jag är någonstans är den chefen över alla dem. Och att nej men att jag har liksom när jag träffar någon så är det första som jag tänker på är åh, du måste träffa mina vänner eller min familj, för att det liksom är, jag är väldigt stolt över dem som jag har nära mig, för att de har bra värderingar och är skitroliga människor och är snälla och ja men väldigt så där fina.
Det reflekterar ju över på dig då. Att du har haft goda värderingar och
ja men det är väl lite det jag känner att jag är stolt över, att jag liksom inte har massa jag säger eller folk som får mig att hamna i dåliga situationer, utan bara så här, jag har verkligen bra personer runt omkring mig.
Mm.
Och att jag har hittat dem typ. Mm. Ja.
Det är väldigt fint. Det är viktigt.
Mm.
Hvis du må välja en gig, vilken gav dig bäst følelse?
Oj. Ett gig. Ja, men jag tror det var en spelning i somras på Skansen. Som var... Jag har nog aldrig haft så kul på scen. Någonsin.
Oj.
Som jag hade då.
Ja, det är kul.
Ja. Då var liksom alla mina vänner och familj var där. Men det var också en så här sensommarkväll. Som, och min stora idol Oskar Lindros kom ut och gästade mig. Och jag hade liksom både mitt band som var 8 pers, men sen också en, liksom en symfoniorkester typ på 30 pers. Alltså det var verkligen bara så här en alltså overklig kväll. Så att det var nog roligast jag haft på scen.
Det är bra.
Eller rolig är ju tråkig här va?
Morsomste.
Morsomste.
Jag sagt, ja.
Ja, morsomste.
Ja, eller kuleste.
Ja, kuleste.
Ja. Vilka norska artister liker du?
Oj, många. Men jag älskar ju Sigrid och Astrid S. Och nu måste jag tänka om det finns... Vad är det mer som finns? Sigrid, Astrid S. Victoria är väldigt bra.
Ja.
Kul att det börjar gå bra för henne. Och sen... varför kommer jag inte på något mer? Marcus och Martinus är ju här. De är jättefina grabbar. men jag tror Sigrid för mig är ju liksom... Alltså jag dör för henne. Jag tycker hon är helt jävla otrolig. Och det var kul. Jag hade med henne i mitt program. Och då sjöng vi tillsammans. Så det var en sån här grej jag fick checka av.
Åh, ja, hon är dödsflink.
Mm.
Ja. Hon är den enda du har nämnt som inte har varit här ändå. Så hon må komma in i studio.
Är hon det?
Ja.
Ja.
Ja, det hade varit här.
Det är bara manifest.
Ja.
Så kommer hon.
Sigrid må komma.
Ja.
Vad är viktigt för dig i en kärsta?
Det är så svårt för att jag har liksom sällan tänkt på vad som är viktigt för mig i ett förhållande. Utan det har alltid varit vad att jag aldrig kan ge den personen det som den behöver. Så jag glömmer alltid att tänka på, men vad är det jag själv vill ha då liksom?
Ja, du trenger kanske en som tåler att du jobbar mycket då eller som
Ja, jo, men nej men jag tror att jag vill gärna ha en person som får mig att skratta.
Ja.
Alltså som jag bara, du vet, där jag sitter och bara lyssnar på någon när de babblar och skojar och håller låda och är liksom ja men jag skulle vilja ha, det är väl det första viktigaste är att kunna få mig att skratta.
Typ. Ja. Men du är ju glad i uppmärksamhet själv. Tror du hade följt att det hade varit lite konkurrerande?
Nej. Snarare tvärtom. Bara skönt att kunna... Så kan någon annan ta plats.
Ja, ja det är sådär.
Ja.
Vad är din drömmekollab?
Oj. Min drömmekollab. Fan, jag får alltid den här frågan så glömmer jag alltid bort. Så kommer jag alltid på det när det är för sent. Men jag älskar typ... jag älskar Victoria Monet. Älskar Snow Allegra. Tyla tycker jag är grym.
Ja, hon gjorde första show på Bianca.
Ja, precis.
Hennes första show ever.
Ja.
Det är så kul då.
Det är skitstort. Nej, men och sen så tror jag typ... gud, vad heter hon? Zezza, eller?
Ja, Zezza.
Zezza?
Ja.
Ja. Någon av dem hade varit kul att göra något med.
Ja, det hade varit väldigt kul. Mm. Är du någon norska? Som norska har... drömmekollär?
Jo, men alltså, jag har ju fått sjunga med Sigrid, men jag skulle gärna vilja skriva något med henne och släppa. Ja. Astrid ska jag faktiskt träffa senare idag.
Ja, ska du.
Det skulle bli skitkul.
Jag drar på samma label.
Ja, precis. Mm. Exakt. Nej, men så att jag tror att här är det liksom... fan, är det någon
mer? Ska du skriva något samman?
Vi får se. Vi får se.
Kult. Ja.
Mm. Men hon är grym. Astrid är jätteduktig.
Hon
har också hållit på väldigt länge.
Ja.
Alltså, det är verkligen så här...
Ja, ja.
Kul att se hennes resa och...
Jag tror hon gjorde liksom... Så, litt samma historia som dig faktiskt. Mm. För hennes första gång hon stod på en scene så löp hon bara upp på torget där hon är i bygden hon är från.
Okay.
Och hon löpte upp för någon hade stått på scenen och så hade hon tagit mikrofonen så hon ville inte synge. Men hon har lite sceneskräck så hon hade hållit för ögonen så hon slapp att se på publikum.
Nej. Genidrag dock.
Ja.
Det är jättebra.
Ja, hon är väldigt diktig då.
Ja.
Vad är den morsomste delen av att laga musik? Är det skriva, producera, slippa det eller konsert?
För mig är det nog precis sekunden jag har spelat in och skrivit en låt. Och sitter i bilen och lyssnar på den. Och du precis har gjort den och du liksom känner alla känslor. Och den låter färsk och ny. Och... då är liksom allting möjligt. Du vet, då bara så här fantiserar man. Åh, tänk när den här släpps så den kommer vara etta i världen. Alltså du vet att man bara, alla kommer dö för den här. Alltså den känslan är nog den bästa känslan jag vet. När man går hem och lyssnar på en demo, typ.
Vad kul. Hvordan var bildet ditt på Norge då du var liten och vuxit upp?
Bilden av Norge? Oj.
Eller vad tänkte du om Norge då du var liten?
Julkonsert är det första som kommer upp i mitt huvud.
Varför?
Nej, men mamma åkte på någon julkonsert som hon, det var en artist som var med, som var från Norge. Hon heter
Sissel Kyrkjebø säkert.
Nej. Men gud, hon sjöng med Lotta Engberg. Bettan.
Ja, Bettan, ja.
Birgitta, någonting. Inte hon norsk?
Jo, Bettan är norsk.
Ja.
Ja. Stor.
Precis.
Ja.
Hon för mig, då åkte jag på julkonsert med mamma och hon var med då. Så att det är liksom mitt första minne av Norge. Det var Bettan då som liksom,
ja.
Som bara pratade med mig. Hon var väldigt gullig och liksom passade mig där på julkonserten. Då var vi kanske 3-4 år.
Oh.
Och sen, sen var ju... Sen när jag var med i Lilla Melodifestivalen och vann den tävlingen så tävlade jag i Oslo. I då, det hette då MGP Nordic.
Stämmer.
Ja, så det var väl första gången jag var i Norge på riktigt. Alltså då som liksom själv och så.
Ja, vem var det du, husker du vem du sang mot då? Eller
Nej, alltså det var jättemånga som tävlade. Det var ju liksom ja. Eller jättemånga, men det var någon i Norge, någon i Finland, någon i Danmark så där. Men jag minns att jag inte vann i alla fall. Nej. Och det var jag jävligt ledsen över, kommer jag ihåg.
Åh, det är så mycket press då när man är så liten.
Ja, verkligen.
Ja. Vad serverar man på dejt? Liksom vad slags mat tänker jag då?
Pasta tycker jag.
Ja, vad slags pasta?
Alltså något, alltså typ något som funkar för de flesta. Alltså det ska vara vegetariskt så man slipper fråga liksom. Men typ en tomatsås. En tomatsås med en liten skvätt grädde.
Ja.
Hade jag gjort. Typ som en alla vodka liksom. Pasta alla vodka.
Ja, ah, det var väldigt gott tips. Mm. Det är ju Valentine's Day idag.
Ja, just fan.
Ja.
Ja.
Och du ska möta Astrid S.
Ja.
Etterpå.
Ja, exakt.
Ska du vill ju laga en kärlekssang eller något.
Ja, precis. Ja. Det kanske det blir. Vi får
ja.
Se.
Ja. Ja. Nej, men det är väldigt kul. Då hoppas jag alla har en fin Valentine's Day. Den här kommer verkligen. Ut lite senare. Men alla har haft en fin Valentine's Day när du hör detta.
Ja.
Benjamin Grosso, det var en stor ära att du hade lyst att komma hit.
Tack så mycket. Tack själv. Det var en ära att komma hit.
Ha det bra.
Ja, detsamma. Ha det.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hei, Mathilde her. Jeg ville bare si takk for at du hører på podden. Og hvis du vet om noen som burde være gjest her, så må du bare sende meg en mail på mathilde@730.no. Så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få de inn. Hvis du har lyst til å legge inn 5 stjerner, så blir jeg veldig glad.